Vi är denna vecka sponsrade av Samsung TV. Tommy, varmt välkommen tillbaka.
Tack.
Alltså, vi börjar bli varma i kläderna här, du och jag. Du och jag kanske ska göra en podd.
Ja, det vore ju grymt kul.
Jag tror det. Nu ska vi i alla fall göra lite podd. Vi ska prata om Samsung TV och sådär. Jag börjar få lite pejl på det här med TV nu. Och inför framtida beslut om vilken TV jag ska köpa så kommer jag att kunna välja rätt TV för rätt rum. Och i och med att jag har en stor familj, även rätt TV för rätt person. Det är många viljor där hemma. Men Samsung har ju verkligen tänkt på allt. Och alla. Men du, senaste gången du var här så pratade vi om ljud.
Ja.
Och jag förstår ju att Samsung TV har tänkt till även här. Och när vi pratar om ljud då till TV så är det ju inte bara TV. Utan den kan strömma upp musik på den och så vidare. Men kan du inte berätta lite vad ni har för olika alternativ?
Först har vi ju bra ljud i våra TV-apparater. Men jag skulle säga att ju tunnare TV-apparaterna blir, vilket de är nu, så finns det en fysisk begränsning i hur bra det kan bli. Så att soundbar är ju viktigt för att få den ultimata upplevelsen när du tittar på en film eller tittar på sport, att du får med ljudet.
Ja, det måste jag verkligen säga. Alltså, jag som ser 35 matcher i veckan. Alltså, det är viktigt med ljudet. Ja. Man får inte glömma bort det.
Nej, och jag tror att man jämför man när man tittar med och utan, det är då man verkligen förstår att det här är någonting man vill ha tillägg till bra bild. Så att om vi börjar med, jag tror vi nämnde förra gången att vi har en utomhus soundbar som passar bra med The Terrace. När vi tänker på teknologier och det bästa vi har så kallas ju de Q-soundbar. Och där har vi något som kallas Q-symfoni. Jag måste ändå slå ett litet slag för det. För att,
och då får man in en symfoniorkester.
Ja, men typ. Så att köper du en Neo-QLED eller har du en Neo-QLED hemma, då har du faktiskt...
Det har ju jag.
Ja, du har det. Då har du, om du skulle ta ner den från väggen och titta på baksidan, så har du högtalare uppe på bakstycket på TV.
Just det, ja.
Och om du då sätter en soundbar under så blir det en helt magisk rymd i... av ljudet i ditt rum. Så att de spelar i synk. Så du använder både tv-ljudet och soundbar-ljudet för att maximera din ljudupplevelse.
Och det här är ingenting som är vanligt?
Nej, utan ofta så om du går tillbaka lite, då stängde du av tv-ljudet och körde soundbaren.
Just det.
Men vi har ju då lyckats att kombinera det här så att du maxar båda.
Ja, det var ju smart. Vad hette det, sa du?
Q-symfoni.
Q-symfoni.
Q-symfoni, ja.
Det lägger jag verkligen på minnet när jag ska gå och införskaffa mig min Samsung soundbar. Stort tack då Tommy för att du kom till Toto Balotto idag.
Tack så mycket.
Stort tack för att ni på Samsung TV är med och möjliggör Toto Balotto.
Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 10 juni. Imorgon så drar det igång Europamästerskapet 2020, som jag har noterat att det fortfarande kallas, även fast det spelas 2021. Det sparkas igång 21.00 imorgon fredag med premiären på Stadio Olimpico i Rom mellan Turkiet och Italien. Hur fan är det med EM-peppen, Thomas Wilbur, José Wilbacher?
Men det är helt otroligt. Jag satt precis här innan och snackade med Olen Klint och höll på att planera tipslördags premiärhelg. Och lyckades få upp honom från Bjärred på något sätt. Så att, det börjar kännas så jävla bra. Vi skiljs ju åt, men vi är ändå alltid med varandra. Toto rullar ju på, det vet ju alla om vid det här laget. Två gånger i veckan under hela mästerskapet. Sen exakt vilka dagar, det får vi fila lite på, va, Gusten?
Minst, va? Minst två dagar i veckan.
Ja, det kan mycket, mycket väl bli.
Det är ju Totos paroll.
Men exakt. Det är minst två dagar i veckan. Så att, vi kör på, men just under matcherna så kommer vi då vara separerade. Du är på C-more och jag är i våran studio på K26. Som vi har utökat nu, vi är även en utestudio, Gugge. Så att, vi hoppar lite emellan.
Det ska bli väldigt roligt att följa Tipslördags parallella EM-bevakning då med ja. Den jag är involverad i från TV4-husets håll. Men jag tänker på det när du nämner här att Olen är på väg upp från Bjärred. Fan vad trötta folk från Bjärred måste vara på de som alltid gör kopplingen då till Patrik Bjärred Andersson. Alltså, hur många gånger har inte Olen suckat när han ser hur liksom poletten trillar ner i någon halv fotbollsintresserad persons ögon? Bjärred? Ja. Är inte det? Jo det är det. Det är där Patrik Andersson kommer ifrån. Det stämmer. Så är det med den saken.
Ja. Men jag
vet inte vad han gör nu, men det är där han kommer ifrån.
Ja. Nej, men såg du Joakim Aspelins jävligt snyggt ihopklippta EM-pepp-program? Det var ju en EM-historia så vi gick igenom, eller han gick igenom då, mästerskapen tillbaka i tiden. Fantastiskt gjort och otroliga bilder och sådär. Men då var ju såklart Bjärred med, och då framförallt från fiaskot 2000 när vi åkte på det mot Belgien bland annat. Vad sa du?
Han åker väl ut då, va?
Exakt. Han får rött. Och så är det mästerskapet typ över för honom. Men alltså vilka andra tider det var. För mig, jag var ju vuxen då. Alltså så känns det ju som att det var igår. Det var ju typ samma bevakning och samma kläder som man glömt bort. Och även fotbollarna, så måste jag säga. Hur mycket den har utvecklats ändå sedan millennieskiftet bara liksom fram till idag. Det är ju fan 20 år som har gått. Det är otroligt. Men otroliga bilder också, och ja, men den känslan som jag fylldes av efter att då ha gått igenom Sveriges EM tillbaka i tiden, det var ju en jävla revanschlusta. Eftersom vi inte har vunnit, det gäller väl i stort sett alla länder, nej, men som alla mästerskap slutar med någon slags sorg. Allting liksom kulminerade ju med att Zlatan gjorde sin sista landslagsmatch, och alltså det om någonting i stor sorg. Men för all del även liksom uttåget från ditt mästerskap, Gusten, det 2004 i Portugal. Det är en sak som jag tar med mig från det, för övrigt om vi bara liksom tar lite EM-historia, det är ju att alla snackar om hur jävla värda vi var att vinna mot Holland. Så det är ju en jämn match, det är 50-50, det är en match som är värd att avgöras på straffar. Jo, alltså jag vill skriva om den jävla historien. Men,
fast nu tycker jag att du är orättvis mot dem som då påstår att vi var värda att vinna. För att det är inte det, jag håller inte med om att det är liksom narrativet här, utan att det snarare är att Sverige skapade ju riktigt mycket bra lägen för att vinna matchen. Sen håller jag med dig om, det var, alltså Holland hade ju också sina chanser. De hade lika gärna kunnat vinna den där matchen med två bollar. Men hade Sverige vunnit antingen över 90 eller kanske framförallt i förlängningen, så hade det inte varit en sån här Grekland 2004 match där man typ liksom så här, ja, men behöver be om ursäkt lite för att det är en försvarsmur som står pall och sen så går man upp och knoppar in en hörna med 10 kvar. Utan det var ju ett Sverige som liksom, alltså det var ju en offensiv match där man utbytte slag snarare än att vi stod och låste varandras armar.
Jo, men nu är du rimlig. Nu berättar du ju hur det var. Ja. Narrativet, surret 2021 är att fan, Holland, vi har fett värde att vinna den matchen. Det är så man pratar om den matchen.
Okej, så din EM-pepp en dag innan mästerskapet drar igång kretsar kring att vi måste liksom tona ner hur bra vi var mot Holland för 17 år sedan. Det är där du är dagen innan EM drar igång. Det är en jävla speciell EM-pepp, får man säga.
Ja, men vet du vad jag är? Jag är framförallt i någon jävla revanschlusta. Nu ska du sluta i dur. Det här mästerskapet ska sluta glatt. Och du vet ju hur fascinerad jag är av typ skandaler inför ett mästerskap. Crescito som hämtas på Coverciano av Carabinieri och leds ut, och så några suddiga bilder som kablas ut i Rai, och dagen efter på Gazettans första sida ser man liksom Mimmo Crescito med huvudet nere, och så här i efterhand så vet man om att han hade ju faktiskt inte gjort något. Han hade bara varit på bild med Beppe Scully. Ja, men skandaler, alltså Frankrike har haft sina skandaler och så vidare. våran lilla, inte skandal då. Jo, fan, en skandal i svenska måttmätt är ju det här med corona. Och vi kan kanske inleda där. Och det gör någonting med mig positivt. Alltså dels har jag med mig då revanschlusten från Jocke Aspelins fantastiska minneskrönika från EM-slutspel. Att nu ska vi gå hela vägen. Nu ska vi i alla fall till en final. Den känslan har jag med mig, och det är väl EM-pepp om något. Och sen så då det här lilla strulet innan. Den svenska skandalen. Mm. Hur kan Janne Andersson tillåta semester? Hur kan spelarna under den semestern träffa vänner och bekanta, gå på Sats och träna med 200 andra och så vidare och så vidare? Va?
Ja, alltså jag vet inte om du har nåtts av det norska inspelet i det här. Såg du det igår?
Vänta. Norge?
Ja, visst.
Vad har de med EM att göra?
Nej, men...
De håller ju på försäsongstränaren inför vinterstudion.
Jag läser innantill här då från Fotbollskanalens artikel att spelarna i svenska landslaget fick ledigt efter träningsmatchen mot Finland. Ett beslut som nu kritiseras av den norske landslagsläkaren Ola Sand. Vi hade nog inte gjort som svenskarna, säger han till norska TV2. Men här du, Ola Sand, det hade ni säkert inte gjort. Men tur då att ni inte har något EM att ladda för här. Så att det här är ju bara liksom en spekulativ, rent hypotetisk fråga ni säger. Alltså, vad har Ola Sand med det här att göra? Tack för din åsikt. Du ska ha tack, Ola. Vi hör av oss om det skulle vara något mer. Men önskar vi en trevlig semester till det norska landslaget. Så gruggar vi på.
Gusten, jag tror, återigen då, känslan som uppfyller varandra sällan med, det är att norrmännen kanske ska sitta ner och hålla käften ett tag här nu, en månad i alla fall, och sen så kan de komma tillbaka. Det börjar väl något VM-kval som man ska sparkas ut i vad det lider till hösten också.
Ja, men alltså, precis kul då att efter att man på tilläggstid brottar ner, var det San Marino eller var det Cypern? Eller vilka var det man stångades
typ
med här?
Typ Liechtenstein, någonting sånt var det.
Strax innan då man fick torsk av grekerna. På hemmaplan, då börjar man ge sig ut och svinga här mot hur Sverige har skött sin coronabubbla. Alltså nu får norsken knipa ett tag här.
Ja, nu får norsken knipa ett tag, men kan vi bara liksom återgå då till det här som jag ser som positivt inför den svenska premiären med en skandal. Var liksom... Man söker ju alltid syndabockar, det gör ju stormedia i ett sånt här läge. Ja. Hur tänker man som spelare när man hänger med polare och går på hemmafest i Västerort? Hur tänker man, så tänker jag i alla fall, hur tänker man som ledare när man äntligen är i ett mästerskap? Man har en hel nation bakom sig. Man har förberett allting i minsta detalj. Det pågår faktiskt fortfarande en pandemi. Men det är frihet under ansvar. Det är det svenskaste av det svenskaste. Det är frihet under ansvar. Ut och gör vad ni vill. Pippa, träffa polare, men vi har lite coronarestriktioner. Tänk på dem. Va? Vi är stolt sponsrade av Explora. Och för er som inte har hört talas om Explora tidigare så kan det enklast förklara som barnets första mobiltelefon. Och till skillnad från till exempel en smartphone så är Explora helt utvecklad och anpassat för barn. Så det är inte en produkt som en platt eller en smartphone då, som egentligen är utvecklat för vuxna och sen då ges till barn, utan den här klockan är anpassad för barn. Men det är inte bara en klocka. Våra barn kan ringa med den och ta emot samtal av godkända kontakter. Det är alltså föräldern som bestämmer vilka dessa är. GPS i den. Du kan alltså hela tiden se ditt barns position. Och det vet ju jag som har tre barn att det är ganska skönt när de ska gå till och från skolan, så kan man bara kika in. Så vet man att de är på väg åt rätt håll, så att säga.
En funktion som jag tycker är jäkligt bra med Explora-klockan, det är GoPlay. Som till exempel då räknar barnens steg dagligen. Så man kopplar klockan, alltså sin Explora, mot aktivitetsplattformen GoPlay. Och sen så tjänar barnen fiktiva mynt på varje steg de tar. Till exempel 1000 steg då är ett mynt. Och för mynten så kan barnen handla produkter såsom en trampolin, Lego, Nintendo Switch och annat. Det finns en kamera i den här, ni har ju hur många bra funktioner som helst i en produkt, alltså skapad för barn. Gå in i närmaste Elgiganten butik till exempel och bekanta er själva, kolla in denna fantastiska produkt från Explora. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Nej, men alltså, jag förstår vad du menar med att det här kan vara bra, det föds en revanschlusta, man sluter leden och man känner att, för att det är väl de flesta som lyssnar på det här med på vid det här laget, men alltså det landslaget nu har kommunicerat kring Dejan Kulusevski, det är ju att han har smittats av en nära anhörig som han hade träffat alldeles oavsett den där hemmadojan eller inte. Men det blir givetvis en jävla olycklig kombination av att de här bilderna kommer ut i samband med att han blir positiv. Sen så är det ju på liksom hela organisationen att det här leder till att förmodligen då även Mattias Svanberg testas positivt. Det var ju väldigt märkligt att se dem gå och träna innan svaren är fastställda från de nya testerna, så att Svanberg, han får plockas av träningsplanen, och jag menar att man hade kunnat skött saker och ting annorlunda. Men i Dejan Kulusevskis fall så kan jag ju mer tycka synd om en 20-21-årig kille som inte då har smittats av den här festen. Sen vet man väl inte vad som är vad, det kanske bara är en, alltså cyniken i mig tänker att det här är en ihopsnickrad teori inifrån landslaget, för att det är bättre att vi säger så än att vi liksom konstaterar att ja, han blev smittad av någon person på den här hemmafesten i Vällingby eller Hässelby här. Så var det, utan då kanske man gjuter olja på vågorna med att kommunicera ut att men han har smittats av en nära anhörig som han hade blivit smittad av ändå. Vad vet jag? Jag väljer att lita på landslaget i det här fallet och tro på den versionen. Det gör ju att jag samtidigt känner en jävla empati för Dejan Kulusevski, som nu efter ett otroligt genombrott på mindre än 2 år i Italien och Serie A, och han har liksom sparkat in dörren till landslaget, skulle här gå in i sitt första mästerskap, kanske inte från start mot Spanien, men med alla förutsättningar för att få sitt stora, stora genombrott, att göra skillnad. Nu sitter han isolerad i en lägenhet i Stockholm och landslaget är i Göteborg. Han får inte följa med till Spanien. Alltså det måste vara sån fruktansvärd jävla ångest i den där lägenheten just nu. Och det måste vara så många mörka tankar och så mycket liksom känsla av orättvisa och fy fan vad fel allt blev. Kan jag bara få skruva tillbaks klockan? Och på detta så kommer liksom alldeles för mycket skit i sociala medier och folk som har åsikter om att han, alltså det ska vi ha jävligt klart för oss. Att Dejan Kulusevski har ju med besöket på den här middagen, den här festen, han har ju inte gjort någonting annorlunda från vad förmodligen alla i landslaget gjorde under sina 3-4 dagar ledigt där mellan matcherna. Jag är helt övertygad om att det var precis alla i landslaget som hade lite samma liknande upplägg på sina dagar.
Jag vet inte fan om jag...
Bara att det inte kablades ut i sociala medier.
Jag vet inte fan om folk hängde i en liksom trång lägenhet med en massa pers. Men jag ska bara säga det. Det stärker ju min revanschlusta känsla här nu, att Dejan Kulusevski kommer tillbaka till förhoppningsvis då match 2. Utvilad, pigg och fylld av samma känsla som jag har inför det här mästerskapet. Att han vill visa världen någonting. För det är den typen av människa, har man ju förstått, han är. Sen, alltså det
Men det går ju inte att komma ifrån att vi de facto blir av med en, alltså potentiellt väldigt utslagsgivande spelare i gruppens tuffaste match. Att vi dessutom blir av med Mattias Svanberg. Ja men okej, det kanske inte är två klockrena startspelare som försvinner. Men ponera att Albin drar, han drar baksidan här på näst sista passet. Eller det börjar strula med någon ljumske. ja, men då är det nog inte omöjligt att det hade varit Mattias Svanberg som hade ersatt honom. Om någon går sönder under matchen eller vi behöver förändra balansen på mittfältet i andra halvlek i ett måls underläge mot Spanien, ja, men då hade det nog varit Mattias Svanberg som hade hoppat in. Och Kulusevski, alltså visst, det är nog så att han hade startat på bänken, men han hade ju alla dagar i veckan hoppat in. Han hade kunnat göra enorm skillnad. Nu finns inte alla de två alternativen, och de två spelarnas frånvaro i den här matchen är ju, även fast jag förstår vad du menar med din känsla här, så är ju det någonting 100% negativt.
Jo, men alltså det finns ju såklart olika delar av det här. Alltså det ena är någon slags skuldfråga. Jag kommer inte förstå landslaget hur fan man tänker när man ger ledighet till spelare så här. Det är inte så att Roberto Mancini skickar sina 26 spelare på att liksom hänga med polare när man har dels förberett, man har tagit sig till, man har förberett, man har en hel nation bakom sig, det har varit corona, nu äntligen ska vara EM, det ska vara folk på läktarna och så vidare och så vidare. Det enda man pratar om är liksom coronabubblor. Sen applicerar man något frihet under ansvar på spelare och skickar ut på ledighet. Vad fan är det för jävla ledighet? Det måste ju finnas någonting man kan göra för att förbereda sig som är bättre än att folk springer på ledighet inför Armenien. Det tycker jag är helt hjärndött. Sen så är du inne på det här att ja, men Svanberg, han är inne och tränar med corona. Hur är ens det möjligt när man vet om att Dejan är sjuk? Sen så är ju så här, det jag hör från lite olika håll är att han blivit smittad av sin pappa, alltså Dejan. Och visst, så kan det väl vara. Men jag hör också folk som ser andra spelare på ja, men välbesökta gym i Stockholm med flera hundra personer som är där. Alltså, herregud. Det, frihet under ansvar, coronabubblan, den där bryts ju direkt. Du bara går in i det där omklädningsrummet. Så det är uppenbarligen flera här som inte har fattat. Men jag skulle inte vilja, alltså så här, det är klart det finns en skuld på spelarna, men jag kan inte förstå hur man 2 veckor från en fucking EM-premiär skickar iväg spelarna på någon ledighet. Det måste finnas ett bättre sätt att förbereda sig på, corona eller inte corona.
Nej, men framförallt så är det ju helt uppåt väggarna och huvudlöst när man parallellt med det här pratar så mycket som man gör om bubblan, nu går vi in i vårt, vi har bytt hotell i Stockholm för att kunna ha en takterrass för att spelarna ska kunna vara mer utomhus men inte i närkontakt med någon annan. Hela jävla upplägget handlar ju om, inte bara för svensk del, utan för hela liksom UEFA och mästerskapet. Allting handlar om corona, och det är liksom så här, det kan inte vara någon som tänker, fast om vi trycker in 3 dagars ledighet mitt i allting, kanske saker och ting löser sig ändå.
Ja, men ska jag landa i någonting?
Man måste ju ha vetat om att de här 3 dagars ledighet, det gör ju att allt blir bara liksom upp och nervänt och vi får börja om på noll igen.
Ja, men alltså ska jag landa i någonting med allt det här? Och ska vi sätta någon slags punkt på det och börja blicka framåt mot det här mästerskapet, så är det ju att det är liksom landslagsledningen med Janne i toppen här som gör fel. Det börjar där, det sätter igång alltihopa, och sen så är det ju såklart idiotiskt att gå på fester eller på gym eller vad man nu gör. Men att landslaget ens skickar iväg spelarna inför den här Armenien-matchen, det kan jag inte förstå.
Ja. Men nevertheless, alltså, fan, jag igår så satt jag liksom och tänkte på hur Kulusevski måste må i den där lägenheten just nu.
Ja, han mår säkert skit. Men alltså, det finns också på något Gusten, sätt så som mår jag ännu sämre.
Ja, ja, herregud, såklart. Men på något sätt så liksom så landade det efter, fan, det tog överhanden snarare än att jag var liksom så här irriterad på hur landslaget har lagt upp den här uppladdningen. Men nu är det som det är. Det är bara att hoppas att det stannar vid Kulusevski och Svanberg. Det är bara att hoppas på att det stannar vid att de testar positivt men mår bra. Då är det ju vissa spelare som så fort man testar negativt kan vara up and running igen. Och som du är inne på, kanske är redo rent av till match nummer 2. Ponne var ju lite hängig igår, men mig veteligen så har ingenting kommunicerats om något positivt testsvar. Utan det är bara hoppas att han är lite hängig.
Ja, nej, men det har inte kommit någonting igen. Det var ju lite roliga bilder som kom ut när han satt och... Ja, men satt bredvid Mattias Svanberg i någon slags chatt eller vad det var, och sen så kom uppgifterna från Fotbollskanalen och Expressen att han var lite hängig. Det hade folk lite roligt åt, men vi får hoppas att det är stopp här. att det inte blir fler coronafall. Spanien har ju också stora problem och de har ju skapat en egen liten ny bubbla med reservspelare som bara umgås med varandra och tränar.
De driver en egen liten parallell mordutredning.
De driver en alldeles egen liten utredning där borta i Spanien. Men det kan jag tycka så här, där kan jag nog tycka liksom att Sverige har en bit kvar till liksom maximal professionalitet. På ett sätt kan jag gilla liksom det svenska omklädningsrummet från 80-talet med alltså skruvdobb och lera på knäna och man går ut och kör. Men liksom ska vi ta nästa nivå i organisation så kan jag ju tycka att vi ligger liksom lite efter. Jag kan också tycka att det ska finnas en plan B, plan C. Och jag kan också tycka så att det ska kallas in 6-8 spelare som bara tränar på egen hand, kanske nere i Båsta, bor ihop och hänger ihop. För att eventuellt om det blir så att det blir ett rejält coronautbrott. Alltså så här, fan, visa att det finns en plan B, visa lite professionalitet här, men framförallt skicka aldrig iväg spelarna på någon jävla minisemester inför ett mästerskap igen. Och det har absolut inte bara med corona att göra, utan jag tycker inte att det finns plats för den jävla semestern.
Nej, men fast i synnerhet när coronan existerar och är så påtaglig som den är, då mer än någonsin. Jag är all for, alltså till skillnad då från dig. För mig är det helt okej att man får tre dagar ledighet efter en träningsmatch och sen så ska man ladda
men
om.
Men vadå,
jag säger bara att så här, jag har inga problem med det. Men
varför har du inte problem med det?
För att det, alltså, i slutändan så handlar det om ett resultat. Och jag är helt övertygad
men
om...
Men du måste väl kunna förbereda dig bättre tillsammans än om folk är ute och snurrar runt på stan som spelarna gör.
Jag tror på latchar parollen och devisen. Mår man bra, presterar man bra. Om truppen mår...
Herregud, det här är proffs. Och då mår man bra, presterar man bra. Det är ju proffs.
Jo, fast alltså, även proffs har känslor.
Fucking retiro inför en match när laget har gått dåligt med presidenten och sportchefen och pisker i omklädningsrummet. Det, alltså, kom igen. Mår man bra? Det där är också så jävla svenskt. Mår man bra? Mår väl skitbra att du ska få spela, du ska få representera Sverige? Janne sa det ju själv i vårat avsnitt, gul och gula avsnitt. Eller i vårat avsnitt med honom. Eller hur?
Ja,
de är utvalda 26 spelare för att representera Sverige. Det är 2 veckor kvar till EM. Vi tar lite ledigt några dagar här.
Helt okej, säger jag. Så länge det inte bedrivs en jävla SARS-virus luftburet över hela världen som ingen direkt har missat på 1 år och 4 månader. Där känner jag att där kanske det inte var så smart. I
går din lilla gräns.
När mästerskapet är präglat av och liksom uppbyggt på hur man ska kunna undvika coronan i största möjliga mån, då är det inte läge att släppa iväg truppen och sprida dem vind för våg över landet. Det är väldigt, väldigt märkligt. Men ett vanligt mästerskapsår där det inte finns någon covid eller SARS eller liksom vad det nu är, men vad fan, om man gör bedömningen både från ledarhåll och spelarhåll att jag tror nog att vi mår nog allra bäst av både i träningsveckor, förberedelser och vad gäller fysisk status av att spelarna får lite ledigt. De har chansen här nu efter en lång och märklig jävla säsong, möjlighet att träffa lite familj och vänner och koppla bort i 2 dygn. Sen återsamlas vi igen, laddade batterier och då är det fullt fokus. Inga problem. Jag tror att det kanske rent av stärker en grupp. Jag håller med dig. Herregud, det är fullblodsproffs som bara ska göra som de blir tillsagda. De kan man låsa in i en korridor uppe i Alperna i 3 månader också. Det är bara att köra.
Det är inte det det handlar
Nej,
om.
Jag säger
det handlar
bara
om förberedelse 2 veckor inför ett mästerskap. Du måste ju kunna optimera den förberedelsen mycket bättre än att skicka ut folk liksom på stan i 3 dagar eller hänga med familjer eller vänner eller vad fan man ska göra. Tror du Italien, Frankrike och Portugal och England, tror de skickar ut sina spelare på lite ledigt tre dagar när det återstår 2 veckor till EM-premiär?
Nej,
tror du det?
Det tror jag inte.
Nej.
Men jag säger med det inte att det är garanterat att det gör laget bättre. Och det är det jag menar. Men
givetvis måste du kunna förbereda, träna hörner, träna vad fan som helst. Det är väl hur mycket det är.
Vi har ju för fan Mackan Danielsson.
Alla förbundskaptener säger dessutom att jag vill ha mer tid. Det är för lite tid inför ett mästerskap. Janne sitter och säger det i våran podd också. Ja, man hinner inte förbereda, man hinner inte träna på så mycket, för det är inte så mycket tid egentligen när det väl kommer omkring. Det kanske låter mycket de här 3 veckorna innan eller vad det nu är. Men det är inte så mycket tid. Man hinner inte träna på så mycket. Men det finns tid att åka på semester i 3 dagar. Nej men kom igen, nej där får du aldrig med mig.
Nej men du får inte med mig heller att vi behöver träna på hörner, för vi har fucking Mackan Danielsson. Vår Mackan.
Herregud.
Alltså det är lugnt. Hörner är det minsta problemet. Det
hoppas blanka
jag
skallen.
Det hoppas jag att du är jävligt medveten om.
Kina-degen.
Exakt, blanka pälsen.
Toto Balotto är sponsrade av Sonos och de har ju lanserat Sonos Roam, en högtalare som man har med sig på precis alla äventyr, oavsett om man är i båten, man är på stranden nu när sommaren kommer. Varför är den här så bra? Jo, men det finns flera anledningar. Den är IP67-klassad, vilket betyder att den är helt vatten- och dammtät, alltså vattentät ner till en meter. Det här är någonting som man är väldigt sugen på att testa. Ta med sig den till poolen eller vad vet jag, ner till sjön eller havet och höra hur låtarna låter nere under vatten. Den är jävligt snygg om jag får säga mitt. Den finns i vitt och svart. Den väger bara 0,5 kilo så den är helt smidig att ta med oavsett om man ska resa någonstans eller om man bara vill slänga med den i strandväskan. Den spelar upp via Bluetooth och wifi när man är hemma. Ni går in på sonos.com och läser mer om den här prylen. Se till att skaffa er en Sonos Roam inför sommaren. Toto Balotto säger stort tack till Sonos.
Däremot så tycker jag att du är inne på någonting, och jag tycker Olof Lund skrev det jävligt bra i sin krönika på Fotbollskanalen igår, tror jag, att det blir lite extra fel och lite extra genant, alltså allt detta som har skett de senaste dagarna, när då Janne och landslagsledningen i flera år har haft en svansföring kring att nej, vi kanske inte har de bästa spelarna på pappret, vi kanske inte har de bästa förutsättningarna för att tävla med de allra bästa lagen i världen vad gäller liksom kvalitet på spelare och förutsättningar för att göra dem så bra som möjligt, men vi kan, kommer och ska fan vara världsledande vad gäller förberedelser, noggrannhet och de bitar där vi faktiskt kan tävla med alla de bästa. Det handlar bara om vår egen ambition. I liksom ljuset av sådana uttryck och en sån svansföring så blir det ju lite löjligt när liksom Svanberg får plockas av träningen. Man har gått till kollektiv träning med vetskapen om att Kulusevski är positivt testad och man har inte fått tillbaka svaren på övriga. Eller så har kommunikationen bara fastnat någonstans mellan då läkarteamet och den sportsliga ledningen. Man har då, som du är inne på, ja, men delat ut en 3 dagars ledighet här som har landat helt fel. Man har ingen parallell bubbla med 6, 8, 10 spelare som håller igång och är då beredda på att hoppa in ifall det skulle krävas, likt Spanien och en del andra länder och så vidare. Där blir det lite så här, men hur var det egentligen med det här världsledande förberedelsetänket att där så ska vi vara bäst i klassen?
Ja, nej, det är vi ju sannoliken inte. Och jag har sannoliken inte de förutsättningarna heller, tror jag. Att vara bäst i klassen vad det gäller förberedelse.
Fast
jag
minns det ju det Janne har sagt i flera år. Det vet
ja,
du.
Ja, jo, man kan säga det hur mycket som helst. Jag kan bara gå tillbaka till 2016 när Antonio Conte kallade 40 man direkt efter ligorna var slut. Körde stenhård fys för att sen släppa upp. Inför då att allting skulle börja, där var det liksom inga Pierre Bengtsson-tårar så att säga, utan det kommer kuttas här var tredje dag som gäller idoluttagning, och de som är de 23 då som väljs ut, de ska vara redo, och det var liksom inget gnäll i media kring det, kan jag säga. Gnäll på folket i det, utan man ska vara glad om man får vara bland de 40 och får gå ner och köra idioten på Coverciano. Det är förberedelse för mig. 3 dagar ledigt, det är inte förberedelse för mig.
Jag såg framför mig här nu hur Conte inför EM16 satt på Oscarsteatern ensam på en bänkrad, och så stod hela 40-mannatruppen och så var det bara chorus line, och så ska en och en sjunga en refräng och sätta dit tonerna. Misslyckas man, där är dörren, ut höger. Du har inte det som krävs.
Vet vad som når mig nu?
Nej.
Via oraklet här, hur många, det är väldigt mycket frågor kring, kommer det vara publik, alltså generellt sett till oss, men även på stan så att säga. Kommer det vara publik på arenorna och hur mycket folk kommer släppas in? Och då kan jag meddela att Allianz Arena, de tar in 14 500 och sen så ligger det ungefär där lite överallt. Wembley tar in 25%, det vill säga 22 500 till en början i alla fall. Mm. Och det som sticker ut, Sankt Petersburg 50% av arenakapaciteten, 30 500. Stade Olympique, och det är i Baku, de tar också in 31 000, 50%. Men det finns ju ett lag som går i bräschen, alltså skiter i corona och tar in 100%. Jag tycker det.
Det är väl ungrarna.
Aj, men alltså det är Puskas Arena. De kör 61 000. Det är 100%. Det är fullt.
Men det måste man ju faktiskt säga, för det kommer väl också här nu under torsdagsmorgonen, att fan vad det stämmer för danskarna alltså.
Ja, det ser för bra ut.
Nu släpper de på ännu mer här, så att det blir 25 000 på parken. Det är ju helt otroligt. Och där finns ju då väldigt goda möjligheter för Sverige att spela åttondelsfinal. För att där spelar Sverige åttondelsfinal ifall vi kommer tvåa i vår grupp. Ja. Jag går gärna vidare som etta, beroende då givetvis på förutsättningarna. Man vet då vilka får man möta i sådana fall. Det går ju liksom inte och slå fast idag, men givet lagen i Sveriges grupp och Spanien som tydliga favoriter, så får man väl ändå ge Sverige ett andrahands favoritskap här. Och då blir det då en andra plats som tar oss till Köpenhamn och åttondelsfinalen mot tvåan i grupp D, Kroatien, Tjeckien, Skottland eller England. Och där ska man ju ha jävligt klart för sig att det finns lite hockey-VM-tänk, för att problemet med grupp D, det är att vinnaren i grupp D får möta trean från grupp F ifall den trean tillhör de fyra bästa. Och grupp F, det vet ju alla, det är dödens grupp. Det är Portugal, det är Tyskland och det är Frankrike. Så det kan ju vara ett läge där grupp D liksom kulminerar i att man inte vill vinna grupp D. Man vill komma tvåa, för att man vill mycket hellre ha Sverige i en åttondelsfinal än vad man vill ha Portugal, Tyskland eller Frankrike.
Jaja.
Men alldeles oavsett, kommer Sverige tvåa, då är det tvåan från grupp D som väntar på parken inför 25 000 28 juni. Fy fan, vilken stund det kan bli alltså.
Ja, helt jävla otroligt. Fan vad skönt att det drar igång imorgon.
Ja.
Om man har väntat på det här, alltså, har du sett de här träningsmatcherna som har spelats, alla genrep och så?
Yes, yes. Jag satt och kollade Portugal så sent som igår kväll. Ja. Blev väldigt, väldigt imponerad måste jag säga av Bernardo Silva och Bruno Fernandes. Fy fan vilka liksom, vilka pusselbitar i ett lag som... Ja, men det har ju funnits en sån diskussion i många, många år kring vissa spelare och vissa lag. Zlatan i Sverige, Messi i Argentina och så vidare. Att hur bra blir laget när alla bollar ska gå till honom? Och man märker, även fast det är liksom jätteduktiga fullblodsproffs på de övriga positionerna, så blir det liksom det blir en miljö av att den största stjärnan ska ha bollarna. Och så har ju Portugal gjort en jävla fina resultat ändå, självklart, med EM-guld inte minst här senast och så vidare. Men nu har Portugal spelare som är liksom så här, ja men visst, de har inga problem att ge Cristiano Ronaldo bollen lite oftare snarare än sällan. Men det är så jävla bra spelare där omkring. Alltså jag tycker Portugal ser riktigt, riktigt jävla maxad ut alltså.
Nu såg ju Frankrike perfekt lite styltiga ut i sin match. De vann ju enkelt såklart och fick in lite mål och sådär. Men det som är den stora grejen efter den matchen, det är att det är ju en spricka i det franska laget nu. Efter att Olivier Giroud på presskonferensen efter liksom påpekade att samarbetet hade kanske kunnat funka lite bättre. Och det verkade ju då som att det var en passning till Mbappé. Och Mbappé ska ha då velat liksom storma in under presskonferensen efter den här matchen. Och ja, säga sitt så att säga. Och det ser också som perfekt då. För fransken kan ju inte gå in i ett mästerskap och vara helt i harmoni. Nej. I liksom lilla sprickan mellan Giroud och Mbappé, som såklart redan är löst. De har inga problem med varandra. Det gör ändå någonting med mig.
Jag kan tycka att det är också befriande att när då förbundsordföranden, vad heter han, Noël Lagrée, han går ut och pratar om att målsättningen är en semifinal, och Deschamps ut och pratar om att nej, men vi har förutsättningar för att...
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ,
the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och långt, men att Griezmann då är liksom, han är tydlig. Ett lyckat EM, det är ett vunnet EM. Ja. Allt annat är ett misslyckat EM.
Ja, men allt kan inte hela tiden vara politiskt förankrat i alla spelare. Alltså man vet ju att det franska laget går inte in i mästerskap med de spelare som jag precis nämnde, med så mycket världsspelare. Dessutom då regerande världsmästare går ju såklart inte ut i ett EM då och är nöjda med en semifinal. Det finns ju inte någonstans. Men om man då tar de två lagen, Portugal-Frankrike har det ju, och sen så England.
Håller du bara med mig om i min spaning där kring Portugal att, alltså, de har fått in spelare i liksom en ny landslagsgeneration som är, alltså, de är fruktansvärt bra. Det är liksom, ja, ett generationsskifte som är helt perfekt, känns det som.
Ja, exakt. Och sen så det portugisiska landslag som man har lärt känna genom åren är ju ett ganska lågt stående landslag. Alltså det du beskriver med de spelarna känns ju mer som ett spanskt landslag. Mer som ett tiki-taka-spelande landslag. Och det var väl lite så det såg ut mot Israel också, när man är ju överlägset mycket bättre. Men det ska bli intressant att se dem möta de bästa lagen i EM sen och se hur man rent taktiskt, hur man kanske gör upp med sig själva och sin landslagshistoria, hur man brukar spela fotboll som portugisiskt landslag nu när man har de här, som du säger, pusselbitarna i laget också.
Ja, och jag tycker att Portugal, det pratade ju vi om i höstas när Sverige mötte dem två gånger, att alltså, Portugal imponerade så jävla mycket rent taktiskt, för att de visade upp både förmågan att äga bollen, dominera med kombinationsspel och kortpassningar och verkligen liksom luckra upp lågt stående kompakta försvar. Men de kunde även dra tillbaka trupperna, gå på omställning, och då smäller det ju bara i djupet. Inte bara för att de har fart under fötterna, utan att de har så precisa passningsfötter på inte minst Bruno Fernandes, men då liksom Moutinho, Bernardo Silva, Ruben Neves kan komma in där. William Carvalho är jävla underskattad spelare, alltså. Jag gillar honom som fan. Ja. Men så jag tycker att det finns en flexibilitet i Portugal som är den är riktigt, riktigt vass. Men såg du Portugal igår mot Israel?
Ja, absolut.
Tänkte du lite på samma sak som jag kring Ronaldo, att man börjar märka en frustration i honom, för att det känns som att, alltså, i 10 års tid efter att Cristiano Ronaldo lämnade de här liksom överstegsfinterna och tricks och liksom jux på Old Trafford, gick till Real Madrid och blev bara en liksom fysisk fenomenal målmaskin, alltså under de 10 åren så var det ju inte så att han liksom fintade upp spelare på läktaren och gjorde saker ingen såg komma. Utan det var ju bara att han var snabbare än alla andra, han var starkare än alla andra, han hoppade högre än alla andra, han sköt tillräckligt hårt. Man visste vad som komma skulle, men det gick liksom inte att försvara sig emot det, för att han gjorde det för bra, för snabbt, för liksom skillat. Nu så känns det lite som att han har tappat några procent i just det där att folk, försvarare, motståndare hänger med honom på ett annat sätt, vet att han ska gå till vänster, så de går också till vänster och så blockar de skottet, de sätter ut benet och tar bollen, och så blir det som att så här, Ronaldo, vad fan, det här har ju funkat i 10 år, varför liksom funkar det inte i samma överlägsna utsträckning fortfarande?
Ja, nej, men jag håller med dig, Gusten. Finns det ju den jävla auran på planen hela tiden. Alltså,
det, förut, jag tror att den stora skillnaden för mig är att förut så hade man alltid blicken på Ronaldo. Vad ska hända? Vad befinner han sig på planen? Vad ska han hitta på nu? Medan man kikar på Portugal nu och igår mot Israel, så tänker man kanske inte så jävla mycket på Cristiano Ronaldo. Utan man bara liksom följer med i det portugisiska spelet och imponeras av flera olika spelare och olika aktioner på planen. Och sen så dyker han upp med ett avslut eller så. Han är liksom en del av det här portugisiska laget.
André Silva,
det är ganska mysigt.
André Silva kom ju från en jättefin säsong i Frankfurt och Tyskland. Men man ser ju att han är inte på de här spelarnas nivå väl i landslaget. Jag tycker det ser mycket bättre ut när Cristiano Ronaldo spelar central anfallsspets, och så får Bernardo Silva och Diego Jota och Bruno Fernandes få flyta runt där. Cancelo kommer som ett pendeltåg där till, alltså, jag tror Portugal får de bara liksom inför 61 000 i Budapest, får de bara en bra start här, då tror jag att de blir riktigt obehagliga.
Jag är sponsrade av K-Rauta.
Ja, men vi älskar K-Rauta i Toto Balotto. Det vet ni att ni gör också. Nu njuter vi av soliga, härliga dagar. Jag har faktiskt tagit min mick och sitter här ute på altanen och myser lite. Och nu är det ju uteveckor på K-Rauta. Jag tycker att du ska gå in i ditt varuhus eller gå in på krauta.se för att få inspiration. Följ också deras Instagramkonto. Vad är då uteveckor? Men det är ju som det låter såklart. Alltså, inred uteplatsen för att få en perfekt fotbollssommar. Se till att fixa grillen eller ett lounge-set inför EM. Och på K-Rauta så hittar du ju precis allting. Och spetsa öronen till nästa vecka, för då kommer vi ha en grym kod tillsammans med K-Rauta. Så länge så surfar ni in på krauta.se eller besök något av deras varuhus. Börja bygga ditt EM-häng. Och när du börjar bygga ditt EM-häng, ja, då börjar det såklart på krauta.se eller i något av deras varuhus. Vi säger stort tack för att ni är med i Toto Balotto. Tja! Och favoriterna då? Nu är Frankrike, jag vet inte om du har sett det, men nu har ju de gått om England och är knappa oddsfavoriter.
Ja, men det är väl rimligt.
Ja, det är väl superrimligt.
På tal om England, såg du, läste du Pavlidis headlines i morse?
Nej.
Då rapporterar alltså, jag blev så jävla nedstämd av det, måste jag säga. Daily Star har på sin framsida Bear We Go. Och så är det en bild på Declan Rice photoshoppad, ganska dålig photoshoppad bild. Declan Rice ansikte på då en supporter som håller upp en pint bash iklädd då landslagströja och en flagga runt halsen. Bear We Go, lite festligt, lite fyndigt. Och då tänker man, okej, vad handlar det här om? Är det liksom, har landslaget tagit en repa på stan här inför premiären? Eller vad handlar det här om? Nej. Då har alltså Declan Rice lovat, lite festligt sådär va, nya generationen, att om England vinner EM, då kommer han försöka dricka sin första öl i livet. Alltså, har du hört något så jävla deppigt?
Jag tänkte säga att det deppigaste jag har läst de senaste dagarna var det här med att landslagets presschef och gode vän Kakembo hade druckit en lunchbärs under, ja, något slags tillfälle. Och att då landslaget hade sagt till, han hade fått en varning typ.
Att han hade fått ta ner bilden från Instagram där han då skickade ut på nationaldagen att ett rimligt och härligt nationaldagsfirande, så sitter han då med Robin Quaison och Alexander Isak på landslagets takterrass i Stockholm. Kakembo har en bärs i handen och det här då strider mot landslagets policy kring att har vi landslagskläder på oss så dricker vi inte alkohol.
Ja, men alltså, det får mig att sluta vilja följa det svenska landslaget. Alltså, det får mig att vilja flytta från Sverige. Våran syn på alkohol i det här landet. Alltså, det får mig att bara ta mitt pick och pack och dra rätt åt helvete härifrån. Alltså, det där gör mig den där lilla grejen gör mig så jävla förbannad.
Men då, pun intended, så kommer Declan Rice in från höger och säger hold my beer.
Ja, men ja.
alltså så här, alkoholförskönande hit och dit, och det finns många med problem och alltså så här, visst, kom med det, jag är den första som kan allt det där, men alltså herregud, låt folk som inte har problem med alkohol ta en jävla lunchbärs. Vad är det för jävla syn vi har på livet i det här landet? Det gör mig fullständigt, alltså den lilla grejen gör mig ännu mer förbannad än att Janne Andersson skickar ut laget på 3 dagars semester. Att det ska bli en grej i det här lilla jävla pisslandet alltså. Va?
Men Declan Rice utspel här då. Blir du inte nedstämd av det också?
Jo, men det kan man ju bli lite så här nedstämd av, men det är också lite gulligt och det säger väl en hel del om liksom fotbollsspelare som växer upp idag och att det, liksom, det är professionellt från akademinivå oavsett vadå, vad man har växt upp och man lär sig äta rätt. Och, ja, men det ligger väl i linje med att de barnen som föds idag kommer bli 150 år och att fotbollsspelare idag, deras karriärer börjar inte ta slut vid 30, det börjar ta slut vid 35, att liksom allting flyttas fram. Det är en annan typ av idrottsmän, det är en annan typ av atleter. Det är inte Johan Mjällby på i slutet av 90-talet i Celtic som dricker 5 pints om dagen med polarna på puben efter träningen. Alltså det är någonting annat.
Så tog Mjällby sin första bärs när han var 22,
förståelse
tror
du? Eller förståelse. Det är mer så, ja, rimligt. Det hade jag gissat liksom, att det är så det ser ut väl för typ alla unga fotbollsspelare.
Jo, jag vet, och det där har vi pratat om flera gånger i podden också. Att så här, ja, men visst, jag kan respektera den unga generationens fotbollsspelare som verkligen drivs av och pushas av varandra. Att jag ska verkligen maxa min förmåga. Jag ska titta mig i spegeln och veta att jag gjorde allt för att kunna bli så bra som möjligt. Om det inkluderar att avstå från både alkohol och andra saker som man vet bevisligen inte är bra för en, ja, men då är det så. Och jag tror inte de lider så jävla mycket av det. Jag tror inte Simon Tibbling sitter 3 dagar i veckan och liksom, åh, vad torr i strupen jag är. Fan vad gott det hade varit med en ö. Alltså så här, han vet ju inte vad han har liksom avstått. Han lider ju inte av att inte dricka alkohol eller inte dricka bärs. Och det är väl förmodligen inte Declan Rice heller. Det jag blir nedstämd av, det är att så här, om du nu har valt det här spåret, om det är så, vad fan, stå för det. Jag har inga problem med det. Men varför sätta en stövel på huvudet och knyta slipsen i pannan och liksom vara lite, men då blir jag lite wild and crazy, då ska jag smaka på en bärs, hörni. Aj, aj, aj.
Det är olika kulturer och allt det där. Det där gör typ ingenting med mig. Alltså, det är varken åt något håll. Jag tycker inte ens att det är lite trist. Det är nice för Declan Rice att han kanske får dricka sin första bärs, för jag vet ju hur god den här jävla lagen är. Och det vet ju Kakembo också. Sitter man på en takterrass och man inte har problem med alkohol, då kan man dricka en öl. Ta sig en god jävla kall lager. Det är liksom återigen så här, vi har missförstått det här med professionalitet i Sverige. Vi tror att det är att vara professionella. Nej, att vara professionella är att inte skicka vårt landslag på 3 dagars semester 2 veckor innan en fucking EM-premiär. Så är det. Fokus på rätt saker, gubbar.
Så är det. Tur att vi har vår mackan.
Ja, det är en jävla tur.
Kalla ölen kanske ska vara med.
Kalla ölen, den får liksom bara smyga in i mackan ramsan.
Vår mackan hatar inte den ljusa lagen.
Nej, det gör den inte, det gör den inte. Du, inför imorgon då, det är ju premiär Italien-Turkiet. Hur sänder ni på C-more?
19.30 drar sändningen igång. En och en halv timme inför på C-more. Så finns ju givetvis 4:an då parallellt. Men det är i C-more det sker utan avbrott. Maxad jävla plusmeny.
Ja, men det låter ju fantastiskt. Maxad plusmeny även i tipslördag från 18.30 drar vi igång. Och i mer, vi har tagit in Sveriges bästa bartender som ska blanda italienska drinkar kvällen till ära, på tal om alkohol. Det blir såklart lite alkoholfria drinkar också från stöven. Så får man lite tips och så. Jag gillar ju att göra det i tipslördag, Gusten. Jag gillar ju att skapa liksom en stämning och komma med lite tips. Sen så tävlar vi ut en fet jävla gasolgrill från K-Rauta. Vi kommer ha med David Neves. Det är ju Djokovic mot Nadal i någon slags tennisfinal, och han gillar ju tennis. Nej, det blir såklart stort fokus på Italien. Turkiet. Tävlingar, vi ringer upp folk, vi skickar ut Jesper på stan, det blir massa balla grejer. Så att, med oss på datorn, kanske börja med YouTube-sändningen på tvn och sen så kopplar man på Simon lite senare. Det låter väl som en jävla dunderstart på det här mästerskapet.
Det gör det verkligen. Ska vi bara kort prata lite om våra tankar och förhoppningar kring matcherna här nu under första rundan, eller i alla fall till helgen. Vi hörs ju igen på måndag morgon inför Sveriges premiär. I morgon kväll då, Turkiet, Italien. Finns det någonting du är lite bekymrad över kring vad gäller Liazzurri, eller känns det som att Mancini har allting på banan och att det bara är att gå ut och slakta turken?
Nej, alltså det är en EM-premiär. Jag tror faktiskt att Italien inte skulle vara helt missnöjda med ett kryss i den här matchen. Men samtidigt så kollar jag på den italienska startelvan när man kör med Spinazzola eventuellt då till vänster, som är en helt offensiv vinge i en fyrbackslinje, och Florenzi på den andra sidan som också gillar att komma i räder, och sen så då ett klassiskt 4-3-3 med Berardi, Insigne, Immobile, rörligt, fantasifullt, ett mittfält med en Barella som gillar att komma in i boxen, Locatelli som gillar att ta avslut, gjort mycket mål i Sassuolo som central mittfältare i år, Jorginho som någon slags nav. Så här.
Vad är det senaste gällande Marco Verratti? När kliver han in på det där mittfältet?
Han är skadad,
han är out.
Ja, han är out. Han kommer inte starta i alla fall. Det har varit klart ganska länge. Utan han kommer under mästerskapets gång. Om inget, alltså mirakel sker, hej. Han har varit på Coverciano här nu. Han har varit på Forte Village också. De startade ju allting där. Du vet vad Roberto Mancini på tal om professionalitet gjorde? Dag ett, när han hade tagit ut bruttotruppen på 30 spelare.
Han vaccinerade dem.
Han satte en spruta i armen på alla sina spelare. Oavsett om den där sprutan börjar gälla om en vecka, eller börjar ge resultat och skydd och så vidare, ju längre tiden går och kanske då framförallt efter 2 veckor, så är det liksom redan innan EM-premiären. Så det skadar ju inte. Alltså min mamma vaccinerar, hon är numera pensionerad sjuksköterska. Hon gör ju det där på 3 minuter, sätter hon 30 sprutor i armen. Jag menar så här, professionalitet. Vad då ligga i framkant? Vi ligger ju så jävla långt efter det bara går.
Ja, alltså, absolut. Så ja, är det ju.
Tack.
Men där handlar det väl, alltså där handlar det väl om beslut som inte Janne och landslaget kan styra över.
Allt går att lösa.
I Italien, ja. I Sverige går inte allt att lösa.
Det där går att lösa.
I Sverige,
vet du vad det där är? Om man organiserar sig så går det att lösa.
Fast vet du vad det där är? Det där är ju sist i kön Gunnar Sverige.
Mm.
Och det är det enda Sverige som existerar.
Ja.
Det finns bara ett Sverige, och det är sist i kön Gunnar. Det gäller dig också. Ja.
Och det är ju ett jävla problem man har.
Alltså jag menar, Kakembos öl i landslagspiké. Att den bilden måste bort och att det liksom blir ramaskri kring det. Det är också en form av sist i kön Gunnar Sverige.
Ja, det är det. Det är fan sannoliken. Hörrni, vi är sponsrade av Stay Hard som brinner för mode och livsstil för män. På stayhard.se så finns ett brett utbud, både kläder, accessoarer, skor, fejsen, både produkter, träningskläder, tech och inredning. Men jag har ett annat budskap. Hörrni, vi har ju väntat sjukt länge på avsparken för sommarens stora, stora fotbollsfest. Och som av en händelse så startar idag sommarens stora rea på stayhard.se. Nu hittar man över 3000 röda priser. Och Stayhard går ut stenhårt med upp till 60% rabatt redan från början. Visst, EM är lite fetare, men vi kan väl alla enas om att Stayhards megafeta sommarrea kommer god tvåa. Ni hittar allt från Vans, Polo, Ralph Lauren, Gant, Lyle & Scott, Studio Total, Fred Perry, men många andra märken. Över 250 faktiskt, för att vara lite mer exakt. Och är du riktigt jävla snabb nu, så använd koden EM2021 när du handlar, så får du 25% rabatt på valfri vara. Och det gäller alltså även på redan röda priser. Det enda som inte gäller, det är varor märkta med no discount. Denna gäller fram till 14 juni. Men hörni, budskapet kommer ut här ganska tydligt, va? Sommarens fetaste rea
silvermedalj vad det gäller den här sommaren efter mästerskapet. Ja, det är ju såklart Stay Hard Sommaria. In på stayhard.se. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Ja, skitsamma. Fan, nu vill jag bygga lite jävla EM-pepp. Inför den här premiären i alla fall, vad tror jag på? Jag tror att Italien gör 2 mål i alla fall. Jag tror att... alltså så här, då, kanske att de är lite nöjda. Nej, det ser för offensivt. Fan, kan de spela kryss mot Turkiet? Nej, jag tror inte de kan. De kan förlora. Det finns nog lite chans. Men jag tror att Italien kommer gå för den här serien. Jag har sett dem vara så jävla framtunga och fantasifulla. Så att
jag har så jävla svårt att tro också att, alltså, som du är inne på, att de skulle vara ganska nöjda med ett kryss.
Nej, jag tar tillbaka det. Ja, men då tänker jag nog historiskt Italien inleda lite knackigt, men jag tror att det är ett annat italienskt landslag vi ser här. Eller jag vet att det är det, så får vi se om det är det även i ett mästerskapssammanhang i en EM-premiär på Stadio Olimpico, ja. Eller om det är lite nervositet och att man inte får igång allt det där fart, fläkt, fantasi som jag pratar om. Men det är ett jävligt offensivt lag, samtidigt då som Turkiet kommer med all rätt, och det här kanske för in mig på någonting, men med all rätt lägger sig på defensiven. Jag såg att man spelar någon slags 4-5-1, och sen så får ju varje spelare tolka sin roll. Men med Burak Yilmaz längst upp och Çalhanoğlu och Tufan Karaman bakom. Men jag tror, när man pratar om slutsegrare,
ja.
Så är jag ganska säker på att de som i slutändan vinner har det bästa försvaret. För att alla de här länderna som vi målar upp som favoriter, Frankrike, Portugal, ta med stornationerna Spanien, Tyskland, England, Italien också med där på ett hörn. Alla de har jävligt fina anfall och bra från mitten och framåt. Det ser bra ut defensivt också. Men jag tror att det laget som faktiskt kan lida, det laget som kan försvara, de kommer vinna. Det kommer bli utslagsgivande. Ja. Inte vilket anfall som klaffar bäst. För att i de här stora matcherna, när de möter varandra, när det verkligen ska avgöras där i slutspelet, då är det lidelsen som kommer att vara avgörande även i det här mästerskapet. Och ja, då vet det fan om man ändå inte landar om jag ändå inte skulle landa på typ Portugal liksom. Att de är bäst på att försvara lågt.
För varje dag vi har närmat oss EM så har jag ju mer och mer känt att tysken har någon jävla revansch lusta i sig som kommer transformeras till den här lagmaskinen igen. Thomas Müller står och bufflar in mål med bredsidorna in i boxen. Exakt. Stillastående hittar han en ledig kvadratmeter i boxen, vinklar in den med bredsidan, en näve upp, tugga fradga, och så kommer liksom Kroos och Mats Hummels och hela jävla gänget bara hoppande, så känner man, ja, då var tysken igång igen. Kort bara, Thomas, tillbaks till den förmodade italienska startelvan imorgon mot Turkiet. Det är ju trots allt lite fantasy-tider och så vidare. Nu hör ju jag dig säga Berardi. Alltså, är det helt uteslutet att Chiesa startar, eller?
Ja, men på Probabili så har vi faktiskt i alla tidningar här på morgonen de italienska Berardi ute till höger, och det går ju på den här linjen liksom. Insigne då gillar att komma in och skjuta, gillar att kliva in i banan. Man har ju Ilicic på näthinnan såklart. Berardi, den typen, gillar att komma in med sin vänsterfot och har gjort det väldigt framgångsrikt under åren här i Sassuolo. Det är det som Roberto Mancini söker här. Kanske är det så att Chiesa kommer in som ersättare redan i match 2 för Berardi. Det finns en möjlighet att han under match kommer in istället för Lorenzo Insigne, så att han kan vika in med sin högerfot. Det han har, alltså så här, som de andra inte har, det är ju farten. Mm. Och jag tror att Roberto Mancini ser en matchbild framför sig här med ett lågt stående Turkiet och ett Italien som spelar runt. Och han vill ha in lite mer fötter. Han vill ha in lite mer distanskott. Och då får han det mycket bättre från Berardi och då Insigne på den andra kanten. Det tycker jag är ganska smart. Och sen så kan man utnyttja Chiesas rivighet och hans fart i andra matchbilder under mästerskapet, så att han kommer säkerligen starta. Men jag tycker att han tänker rätt här med Berardi, och härligt liksom att få in en spelare från Sassuolo som inte så många tänker på, där de andra stora nationerna inför det här mästerskapet har så att säga världsspelare på varje position, så är det här en otroligt underskattad spelare som när han når sin topp, och om han når sin topp, verkligen gör skillnad i liksom ett stort Italien trots allt. Så att, kanske blir han då en liten favoritspelare för de som inte har koll på honom redan i den här EM-premiären. Jag älskar Domenico Berardi.
Okej, om vi bara bläddrar kort blad i kalendern här, tar oss till lördagen, så har vi alltså Wales. Jag ska göra den här sändningen på Simor. Ja. Alltså, jag har inte haft problem att säga Wales eller Schweiz till dess att Kim Källström för några dagar sedan på ett möte började liksom så här, ah, det är så jävla, det ställer till det. Det är en riktigt tungvrickare det där, Wales Schweiz. Och sen dess har det bara liksom blivit sämre och sämre i mitt huvud för varje gång jag har tänkt på matchen. Men det är alltså Wales mot Schweiz, det är Danmark mot Finland, det är Belgien mot Ryssland. Om Verratti går någon slags kamp mot klocka i Italien, så är det ju väldigt mycket fokus på Kevin De Bruyns comeback här efter smällen i Champions League-finalen för belgisk del. Det är väl väldigt lite som talar för att han spelar mot Ryssland, men det är ju då en näsoperation eftersom han åkte på en fraktur där. Det är nog strul med ögat också, kanske alla kunde se efter att ha sett hans face när han klev av finalen där i Porto. Men det går ju inte att blunda för att Danmark kan få en riktig jävla pangstart på det här mästerskapet när allting är upppeggat och uppsnackat kring dem för en succé.
Mm. Ja, nej, men vänta, vad var det sista du sa? Att det är upppeggat för
en dansk succé?
Ja, alltså det får ju mig osökt in på helgens trippel, Gugge. Det är nämligen så att vi har tagit fram en trevlig trippel borta på Betsson. Ni vet att alla rublar ligger där, sista chansen att rygga. Vill också samtidigt pegga upp för resultattipset.se. Var med i vår liga. 10 lax presentkort till vinnaren av EM-toto. Ni reggar gratis. Ni går in under ligor och fotbolls-EM så hittar ni EM-toto där. Vi har även priser till hela topp 100, så att det finns så mycket priser som helst. Man kan också skapa egna ligor med polarna. Jag gjorde en här alldeles precis med mitt gäng i Polveri där man kan köra liksom, ja, med sina egna priser så att säga. Och det går att göra privata och bestämma antal och allting sånt där. Skippa Excel-arken och egna papper och sånt. Det är bara gå in på resultattipset.se. Jävligt enkelt. Men den här trippen då, enkelt. Rak seger för Italien i premiären. Rak seger för Danmark, rak seger för Belgien. Ni hittar den på betsson.com under godbitar och boostade odds. Glöm inte att ni måste vara 18 år fyllda. Och stödlinjen.se finns om ni har problem. Sen är det ju så att det är dags för premiär. Då kommer vi att ha en raket som vi alltid har när Sverige spelar, och den ska vi fila på här under helgen. Ni ser, hittar den på våra sociala medier var det lider. Och inför den matchen då, Gusten, ska det bli slutord här i sändningen. Sveriges EM-premiär. När spelas den och hur ser uppställningen ut då?
Nej, men det spelas ju på måndag. Det är 21.00 som är avsparkstid. Kulusevski och Svanberg är confirmed out. Jag tror att Ludvig Augustinsson kommer hinna in i elvan och ta platsen från Pierre Bengtsson. Jag tror att det blir Sebastian Larsson ute till höger. Och jag tror, efter Anel Avdic rapport igår om Alexander Isak och Marcus Berg tillsammans på träningen, att det blir de två som bildar anfallspar. Trots att de hade västarna på. Ja, det var ett härligt litet drag av Janne. Försöka finta upp spanjorerna och deras spioner nere i Göteborg på läktaren genom att ge västarna till de tilltänkta startklubbarna.
Jo, men då hade ju Kristoffer Olsson utan väst.
Jo, men lagdel för lagdel.
Ja, okej.
Det är klart att det här är ju masterclass från Janne. Han delar ju upp laget. Han delar upp laget i tre lagdelar. Och så vissa med västar, andra inte. Spanjorerna sitter där och fattar ingenting.
Det är
ett proffs här. Kort bara, tillbaka till Danmark. För att jag tror att det finns ju ett par uppsnackade lag inför turneringen som behöver den där bra starten, för att annars så, liksom, så blir mästerskapet någonting helt annat direkt. Danmark är ju kanske det lag som folk har snackat upp mest vad gäller liksom outsiders. Här finns det en generation och ett lag som kan gå riktigt långt. Förutsättningarna är ju oerhört mycket på plats med då alla matcher på parken, 25 000 på läktaren, inga skador i laget, och det är ett lag som, ja, men vi var inne på i Totski Balutski-avsnittet kring Danmark. Det är i princip bara spelare från europeiska toppklubbar. Och att få Finland då i första matchen och säga att de får med sig en bra start här, det rullar på 3-0. Nej, men vart ska det ta vägen då? Vart ska det ta vägen då?
Jag tycker att det är lite för mycket Danmark. Det är vad jag tycker.
Hur menar du?
Nej, jag tror inte på dem alls. Det är mycket snack om Danmark och det är en härlig outsider. Och de kanske går till någon åttondelsfinal eller en kvart eller någonting. Men de har ingenting med det här att göra. Det är andra landslag som kommer göra upp om det här.
Vad är din syn kring Belgien? Jag är lite nyfiken där.
Nej, jag tror inte att det kommer hålla defensivt sen när de möter de bästa lagen. Alltså det ser jättebra ut från mittfält och framåt. Men det är många andra länder som jag sa innan som ser jättebra ut framåt och som har bra anfallare och allt det där. Så att, nej då. Det blir kanske max semifinal för Belgien.
Ja, fy fan, det ska bli så jävla roligt att det drar igång här nu. 19.30 imorgon på Simor. Skaffa ett abonnemang. Ni får hela balunset utan avbrott på Simor. Det blir för trevligt. Och så är det tipslördag imorgon då. Vad sa du? 18.30 drar ni igång.
18.30 blandas den första Negronin och sen så öser vi på in. David Neves kommer in i studion, vi har Danne Larsson där, Kimpa Vichén och jag rattar. Vi har Veger upp i Rom, vi har O'Connor i Danmark, Köpenhamn, känner vi pulsen. Den danska pulsen då, eftersom du pratar så mycket om den. Och Anne Lavdic från det svenska lägret och så mycket mer med det med tävlingar och allt möjligt. Så gå in på YouTube, sök på Studiotips lördag och prenumerera redan idag.
Jag vet att det kan bli en liten så här tvärusväng i slutet av avsnittet, men ska vi bara kort säga någonting om det som har hänt på tränarfronten runt om i Europa senaste dygnen?
Galna U-svängen. Vi avslutar med att prata om det som ingen bryr sig om, nämligen det som har hänt på tränarbänkarna med Sarri klar för Lazio.
Ja. Alltså, jag kan ändå tycka att då Sarri är klar för Lazio, att Paolo Fonseca av allt att döma rider in i Spurs då och tar Tottenham. Ancelotti är tillbaka i Real Madrid sen någon vecka, det har säkert ingen missat. Everton letar ju då fortfarande tränare, de ska ha kontaktat Rafa Benitez. Antonio Conte var väldigt tydlig i någon intervju igår, läste jag, med att alltså, jag har integritet, jag har passion, jag har krav på projekten. Känner jag att det brister någonstans, då har jag inga problem med att kliva av och sitta hemma och vänta på nästa buss som passar mig.
Det är på hans premisser, så är det sannoliken.
Men jag måste ju ändå säga att jag tycker att det är kul att det blev ett lag som Lazio för en tränare som Sarri. Det känns som att där kan verkligen båda vinna på det.
Ja, men så är det nog. Vi kan väl återkomma till det efter EM då?
Om ja, det kanske man kan, men jag såg bara hur jävla många Tottenham-supportrar på Twitter var skeptiska till Paolo Fonseca. Då måste jag faktiskt säga att för alla vi som har följt Italien i allmänhet och Roma i synnerhet under hans två säsonger, man ska ha jävligt klart för sig att dels så hade Roma en otroligt välbefolkad sjukstuga och en jävla massa skador som kom i stridström. Dessutom så tog han över Roma i ett läge där Roma bytte president och det var en jävla rörig tid. Spelmässigt, ja, men det är faktiskt ganska mycket som var ganska bra, men han hamnade i en situation med Edin Dzeko som påverkade alldeles för mycket, och sen var det alldeles för dåligt mot toppklubbarna och konkurrenterna om Champions League-platserna. Men
vad har Spurs-supportarna för förväntningar på liksom att deras sportsliga ledning ska vaska fram för tränare? Vad har Spurs, de lever ju kvar i sin liksom Pochettino-dröm någonstans. Jag vet inte vad de tror, eller framförallt vad fan vet de om Paolo Fonseca? De vet ingenting.
Är det inte så här också att alltså, Mauricio Pochettino...
Erik Niva skriver någon tweet liksom, va, really? Vad fan vet du om sånt, Fonseca?
Nej, men är det inte lite så här att Mauricio Pochettino...
Och vad förväntar du dig med ditt lilla Spurs?
Pochettino blev ju Pochettino i Spurs. Han var inte Pochettino när Spurs tog honom från Southampton. Alltså, där Pochettino var då är ju Fonseca förbi med råge. Så att Fonseca kom ju från en helt annan hylla nu än vad Pochettino gjorde då.
Och Spurs alltså, ska sitta ner.
Ja, ja men jag förstår inte. Alltså, så här, jag är inte missnöjd med att Roma går skilda vägar med Pochettino. Absolut inte. Men det är inget jävla skämt som rider in i London här nu. Alltså Paulo Fonseca, han är bra. Han är riktigt bra.
Skämtet är väl deras tro på deras projekt och deras ständiga drömmande. Men det kan vi återkomma till en gång. Fan, nu skapar vi lite EM-pepp, Gusten. Hur gör vi det?
Det gör vi väl med att konstatera att trots alla fadäser här i dagarna med ledighetsgenerositet, bortdribblade covid-tester och avplockande av Svanberg från träningsplanen och ganska svajiga presskonferenser, så är det fortfarande vi och vår Jan som går in i det här mästerskapet tillsammans.
Ja, med stor tro på det här laget självklart också. Även i den här premiären.
Så att vi avslutar väl helt enkelt det här avsnittet med nyinspelningen, nyversionen av Jag och min Jan som vår gubbe Kalle har snickrat ihop med den äran. Vi ska givetvis också lyfta på hatten för Kimpa Wirsén och Svanen och din körinsats. Det var jävligt kul. Tack till all härlig respons här som har kommit de senaste dagarna på nyversionen. Blev ett jävla drag kring den.
Ja, det blev det. Många frågor kring Spotify, den kommer såklart ut där, men det är lite rättighetsgrejer som ska fixas och donas så länge, så får ni helt enkelt lyssna på den via vår podd och ni hittar det som ett eget avsnitt.
Exakt.
Då tar vi den här premiären, Gusten. Vi bara omfamnar den och så kör vi igenom den. Det ska bli så jävla kul att det äntligen är igång.
Ja. Och nu är det som det är, nu är det bara att hoppas att det inte blir värre. Nu får vi lägga det här bakom oss och så går vi in i det här mästerskapet tillsammans. Nu sluter vi leden och så tar vi den där revanschen som Joakim Aspelins minnesprogram fick dig att känna igår.
Exakt, det är precis vad vi gör.
Hörru, vi hörs och syns snart igen. Ha en jävla fin EM-premiär. Helg alla ni som lyssnar på det här. Ta hand om varandra. Ciao tutti, nu kör vi Sverige.
Ciao tutti.
Där borta vid bänken har vi ställt vår Jan. Han leder vårt landslag mot fornstora dal. Och ända sedan dagen då han tog sitt jobb har vi som lidit åter fått hopp. Glädje och stolthet, snälla, stå kvar. Är känslor jag känt sen då det blev jag och min Jan. Han tog oss till Ryssland och en kvartsfinal. Han lackade på tyst och han pyntar sin gran. Han pratar om laget och att då är då. Han pissar på Lettia och att någonting är svårt. Jobbet ska göras och det gör vi bra. De 90 minuter har vi ställt vår Jan. Han skriker på domaren och han mår ganska bra. Snälla stanna för alltid, för det är här du ska vara. Du älskar ditt Sverige.